Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Välkommen till I väntan på katastrofen. Jag heter Kalle Zackari Wahlström och med mig har jag Patrik Sellman. Hej Patrik.
Hej Kalle.
Hur mår du?
Ja, nu är det igång för fullt ös. Så jag tror jag mår bra. Det gör jag. Om jag känner efter lite.
Det har ju varit ett par veckor sedan vi spelade in sen sist. Ja. Det är ju en ganska intensiv period för oss som lever på landet.
Ja.
Med vårbruk och så vidare. Hur går det? Hinner du med allt?
Det är ju så där att en del blir ju lite senare. Tomaterna har jag ju dratt ner och tar bara 6 veckor innan utplantering nu. Men nu blev det 5 veckor innan utplantering.
Ja,
men
ja.
Alltså, du vet, det är ju inte hela världen. Man behöver inte stressa upp sig. Och nu när jag har ju, kurssäsongen drog ju igång förra helgen. Med båda småbrukarkurserna.
Oj.
Helt otroligt alltså. Det ska bli en väldigt rolig sommar med dem.
Det var kul.
Och sen, men då sådde vi ju majs. Jag tänkte säga, ska vi så redan? För jag brukar köra den 4-5 veckor innan utplantering. Och det är ju efter järnätterna, för det är ju på friland. Så den ska ju egentligen inte sås förrän i början på maj, va?
Just det.
Men då kom hjälparen där och hjälpte till igen och såg till att mussen käkade upp alla majskornen i krukorna. Och de majsarna som grodde, de åt dem upp också.
Vad tråkigt.
Ja, eller nu blir de ju sådda i rätt tid förmodligen.
Ja, men vad skönt. Alltså, jag vill inte att vi pratar så mycket om plantor, för mina plantor mår ju piss.
Ja, vad var det du gjorde? Kylde du ner dem eller vad gjorde du?
Alltså, jag vet inte vad det är som har hänt. Jag sådde ju då, men jag har sått jättebra, god tid i år. Allt började jättebra. Men sen var det som att det bara dog av.
Alltså du reste ju iväg till fjällen.
Jag tror så här. Eventuellt så sänkte jag temperaturen för tidigt. För jag tänkte så här, den behöver bara gro i varmt. Och sen så kan man sänka och då kommer allt bli toppen.
Vad sänkte du till då?
Vad kan det ha varit? 15?
Nej, men det ska det nog klara.
Det ska ju klara, eller hur?
Ja.
Och sen så, jag hade ett problem. Jag kom hem på sportlovet där. Då hade ett fönster blåst upp i verkstaden. Så då hade auberginerna fått för kallt. Det kan jag köpa. Men de ser ut att hämta sig sen. Men nu är det som att allt har stannat av. Nu har jag då försökt rädda så mycket jag kan genom att plantera om det i ny jord.
Ja.
Så får vi se om det kommer att förslå.
Ja. Alltså det ringer ju en varningsklocka för mig alltså. Är det framförallt tomaterna eller?
Ja.
Nej, men alltså folk har ju påmint oss om det där med bekämpningsmedlen som kan komma i plantorden.
Ja, men det känns ju helt osannolikt att för första gången jag ska höra om pyralider så drabbas jag av pyralider. Det känns ju liksom helt orimligt.
Ja.
Men det är klart det kan hända.
Kan vi göra så här? Det finns ju människor där ute som kan det här. Och vi kan
men jag orkar inte heller att folk ska höra av sig och gissa. Det är så många som gissar om vi får på ber om.
Vi
kan inte säga så här. Vad tror ni att det är? För då kommer vi få 1 miljard
så finns det ett rätt svar bland 2000. Vilket så, är det?
Ja, precis. Det går liksom inte att ställa den typen av öppna frågor i de här kanalerna. Men de mår i alla fall dåligt nu. Vi får se om de kommer att hämta sig. Jag har... Men det är också som är sjukt är att det var ju liksom några planter som blev vanliga.
Mm.
Och de stod då
På kanterna, va?
På kanterna. Inte i fönstret, utan liksom mer vid väggen. Men det fanns också plantor vid väggen som inte mådde bra. Mm. Jag har sått igen. Aubergine sådde jag igen eftersom de första blev lite köldskadade. De mår toppen. De ja, nysådda.
Bra. Men du, vet du vad, Kalle? Jag tycker så här. För du har väl mycket tomatfrö kvar, va?
Ja, ja.
Ja. Som allt som inte, alla sorter som inte blev bra. För du har ju så stora växthus och gjort så fint i år här nu, va? Det, alltså det är ingen superkatastrof och så lite senare. Det är inte. Nej, precis, du har ju så fint klimat ändå. Då kanske du kommer ner till min skördenivå. Ja, men förstår du? Det blir bra ändå. Lite senare och alltihopa det där. Men du har ju en hel del fina planter nu också. Så då, då får du en del som blir tidigare och sådär. Så, där, va? Så jag skulle göra det eftersom du nu liksom har storsatsat så mycket och ska ha så mycket tomater och sådär. Så...
Ja, det var ju det som var sådär tråkigt. Jag spände bågen så hårt och så gick det... På röven. Men...
Ja, men det har inte gjort än. Gör så. Så om de som, det som har blivit dåligt så du får med det.
Sen har jag ju nästa problem. Och det är det här stora växthuset som jag har skaffat.
Ja.
Det är ju väldigt, väldigt stort.
Ja.
Så att när jag, nu har jag varit på och byggt bäddar i det.
Ja.
Och det går ju an. Så länge man själva plankorna ska skruvas ihop och sånt där. Men nu ska det ju fyllas med jord.
Ja.
Och jag behöver ju liksom 25 kubik jord.
Har du räknat nu?
Ja, du räknar högt. 20 kubik ungefär. Och sen bara la jag till lite. Jag tänker att det kan låga upp. Alltså det är helt orimligt mycket jord.
Det är väl... Det är väl ett par lastbilslass i alla fall, va?
Och sen ska jag köra den med skottkärra. Lastbilen kommer inte heller fram till växthuset. Det har jag provat en gång förut i den platsen. Det går inte.
Om du... Ja, det hinner inte torka upp, nej.
Ja, nu har det ju varit ganska torrt. Men nu kommer ju lite regn de här dagarna.
Mm.
Ja, i alla fall. Jag känner att jag liksom... det går inte toppen för mig med odlingarna i år.
Nej. Men det är mycket... Men alltså, kom ihåg det här. Man får inte... Det måste man lära sig. Ta chansen och träna nu, Kalle.
Ja,
ja. Ja, just det här att inte låta det där... ligga som en våt filt över den. För så farligt är det inte. Det är mer den där våta filten som man låter ligga där som blir den stora tragedin egentligen.
Ja, för jag håller på, så fort jag bara tänker på plantor så får jag som...
Ja, precis. Nej, men du vet, tänk så här. Ja, nu blir det lite fan vad duktig jag är då. Men,
ja,
men du vet, fåren här rymde ju och åt... ringbarkade mina äppleträd i allén och massa annat. Ja, en meter typ ringbarkade de. Och det där, de är ju liksom i sin bästa tid liksom nu, va? Det är med benige grundstam så de är svagväxande och så vidare. Så att de är liksom på plats nu och så ska de ge frukt ordentligt i 15-20 år till. Och så är de bara ringbarkade nu alltihopa. Ska flera år och ersätta om de dör. Men nej, men jag tycker jag var himla bra på det faktiskt då liksom så här. Jag sa till min fru så här, alltså, är det så de dör nu då? Vi har ju gjort lite åtgärder så får vi se. Och några kommer förmodligen att dö, förhoppningsvis klarar sig några. Men, nej, men då rätar vi upp allén. För när jag gjorde den då var jag liksom inne i en epok i mitt liv där det skulle vara inte vara raka rader och sånt där, va? Utan det skulle vara lite kringelikrokar och... Nu har jag ju utökat så jag har gått in i maskinernas tidsålder och det är väldigt skönt när det är rakt då.
Mm, mm.
Ja, så är det. Så att jag tyckte det var lite dämpat där i 13-14 sekunder tror jag.
Gud vad starkt.
Ja, men jag har misslyckats jäkligt mycket och fått träna hårt också.
Men det är ju det där, alltså det finns ju ett problem med det här att dela med sig av allt man gör hela tiden.
Ja.
Som jag håller på med. Jag känner igen det jättemycket från när jag håller på mycket med träning och skrev om träning och pratade om träning förut. Att det, jag fick sån jävla så här stark ångest när jag skulle typ springa ett lopp eller så här. För att det blir så...
Alla såg på dig.
Ja, men alltså de skiter väl i mig, men jag tänker att de är väldigt intresserade.
Ja.
Det blir så stort sådär om jag liksom måste bryta. Eller, det vet jag inte om jag har gjort någon gång. Men ja, du fattar vad jag menar.
Ja.
Alltså man, det här att hålla på och dela med sig gör att man känner att man har blickarna på sig. Och det gör i alla fall för mig att det blir viktigare på något sätt. Att jag vill liksom...
Ja, du menar att det där pannbenet som alla tror du har, det är egentligen ångest.
Aj.
Kalle kommer ut.
Aj. Ja, exakt. Lite så.
Ja, jag förstår precis, Kalle, att man får press på sig. Det är lite så. Jag kan ju säga, ja, det har jag inte riktigt... Jag är ju faktiskt inte bekväm med det där med vad som har blivit efter det här med tv och podden där liksom. Du vet det här att... nej, men folk tycker att det är så märkvärdigt och så vidare och så där, va? Och det är ju samma när jag ska ta hem de här folk, och jag tycker ju det är jätteroligt. Men jag känner ju lite grann så här... Nu har jag ju fått ta ena julatältet som jag tog hem när jag drog igång Selmans träindustrier här och göra fårhus av det, eftersom jag såg till att skaffa får ett par år innan jag egentligen hade tänkt det, va.
Mm.
Ja, då är lite takyta borta igen, va? Då blir det ännu fler presenningshögar här.
Ja, ja. Och alltså, det känns rörigt. Det är samma känsla som jag har nu när vi liksom, vi har pratat om avsnitt 100 och vi ska ha en livepodd och sånt där. Liksom, den håller liksom inte för att folk ska komma hit och gå runt. Det är för stökigt, det går inte.
Nej, och man kan skära bort det med att ta bild. Man filmar, kan man, behöver man inte ta
man
på
filmar lite, då kan man frama bort all jävla skit.
Men du, Kalle, vi fixar en annan ställe så du inte stressar ihjäl dig.
Ja, men det låter bra. Ja. Förlåt att vi pratar så här metaaktigt om vår framgång.
Nej, men det är det inte. Det här är jätteviktigt, Kalle. Ja. Jag hade faktiskt nu när igår också här under trätillverkningskursen just ett sånt samtal med en... de precis kommit över småbarnsåldern då, barnen där, va. Men just det här med när man har så höga ambitioner, det måste man... Som småbrukare och sådär då. Att man måste genomskåda det alltså. Och...
Ja. Vad betyder det?
Ja, alltså just det här att man inte sätter så höga krav på sig med allt arbete. Vi har ju pratat om det flera gånger. Och jag tror inte man behöver vara rädd för att prata om det där flera gånger heller. För det är så viktigt, va? Alltså när man är i småbarnsåren. Så, nej, men då ska man ju göra saker så att det blir roligt och en del av barnas uppväxt, och inte liksom ha krav på sig att producera 100 kilo morötter och 200 kilo lök och ett halvt ton potatis och ha alla möjliga djur som ska skötas.
De hade fodermorötter på granngården.
Ja.
Frostskadade. De kostade en säck, väl typ 20 kilo, och kostade 40 spänn.
Ja. Perfekt, det kan
hur ska jag kunna motivera mig själv att lägga tid på att odla morötter när det kostar 40 spänn att köpa en säck?
Nej, men det är så är det. Men ja. den är ju konventionellt odlad också då, va?
Ja.
Och kan vara helt okej för det. Men också är den ju väldigt bra till alltså fodermorötter, det är ju egentligen vanliga jättefina morötter, fast de är inte typ tillräckligt raka, och kanske två morötter igen och sådana där grejer, va?
Just det.
Så det är de som blir bortsorterade. Men de smakar ju lika bra.
De får mina grisar nu.
Ja.
Men du har fått lamm.
Ja. Alltså det kändes jättestort. Jag växte ju upp med får.
Ja.
I barndomen och ungdomen där. Så man har ju varit med en hel del. Men jag och Ingmarie har ju inte haft får förut.
Nej.
Nu löd jag ju mitt eget råd där. Och i fjol skaffade jag ju det där som jag hade tänkt skaffa. För det var det året man skulle göra det. Dra igång den där grönsaksodlingen och det där. Och det var ju det ena förrådstältet strök med då som fårhus. Och nu fick vi vårat lamm. vårt första lilla tacklam. De får ju oftast en, kanske två vid första lamningen då. För de var ju lam själva förra året.
Just det.
Och de är ju fullvuxna vid två ungefär får.
Ja.
Så att de får det ett eller kanske två. Jag tror de får varsitt, ska jag säga. Och det var ju så här då förra helgen. Ja, jag skyndar mig ut och ska gå djurrundan innan folk kommer. Och medan jag är uppe hos fåren, precis liksom ska börja ge dem. Ja, då kommer ju de tre första samtidigt. Så jag får ju, och då måste jag packa bilar här va, in på gården. Så det inte knökar ihop sig innan för grinden precis.
Alltså du ska vara så, parkeringsvakt?
Ja! Så då fick jag ju rangera dem där och då följde en kvinna med sen och då liksom var jag i fokus på dem som hade kommit lite grann. Och så hällde jag in vatten ifrån vattenkannan som jag förser dem med där då. Då så säger kvinnan så här, hon har ett huvud i rumpan. Så då medan jag ska rangera bilar där på den här halvtimmen då så föder hon där och det är ju första lammet. Och man vill ju så oerhört mycket att det ska gå bra då, va? Så ja, det är ju väldigt laddat och så är ju referenserna minst sagt ringrostiga så där 40 år senare typ, va?
Ja.
Alltså jag får ju kolla lammet och parkera bilar och alltihopa det där, va? Men det gick ju så bra. Och sen var det ju en av dem som kom på småbrukarkursen som, ja, håll på med får en hel del då, va? Och ja, Sven svärfar då, men han är ju med och hjälper till då.
Ja.
Så då kunde jag ha han lite som referens också, just det med normalt beteende. För jag ska ha en kurs där.
Alltså du ska ha normalt beteende eller?
Nej, så vi kan väl säga så här, det var väl fårens normala beteende, men så att jag kunde ha ett normalt beteende på kursen typ. Nej, men då gjorde hon precis perfekt allting, va. Hon buffade lite på det så det skulle komma igång och hon slickade rent det och hon var så jäkla noga. Och det där lammet reste sig upp när hon buffade på det och fick fart på det och sådär. Och hon släppte det inte förrän hon var nöjd. Förrän lammet var torrt och rent, då fick det gå och dia.
Aha.
Och det gjorde hon. Men sen har det ju varit såna här grejer. Ett lamm, mjölkfår. Ha, mjölkstockning tänker man då. Hur ska detta gå? Mjölka och sådär. Men då såg vi ganska fort så här att det går ju växelvis, va. Höger halva, vänster halva. Den kan vara rätt stor den ena halvan då. Då kan man ju vara med och mjölka där om man vill. Men då är det så, lammet byter sida. Så det växlar vilken som är stor och vilken som är utmjölkad. Sådär. Och det har ju också funkat klockrent. Jag gissar att det där blir en väldigt stor och fin tacka.
Men det kom ett tacklam alltså?
Ja, och sen har vi ju en tack. Vi köpte ju två tacklam då för att ha som grud. De är ju rätt dyra de där fåren. Så det var väl lagom för våran. Men det blir ju renrasiga nu i alla fall då, eftersom vi har en bagge också. Igor, den förskräcklige. För som ett lamm.
Den andra fåret har inte fött ännu.
Nej, precis. Nej. Men hon är verkligen på gång också alltså. Så det kan ske nu.
Gud vad spännande. Tänker vi få vara med live?
Ja, fast jag hinner nog inte se det. Inför en efteråt i så fall.
Ja, men vad kul och grattis.
Ja. Det är det, för det är faktiskt det. Och jag ska också säga så här. Alltså när man håller på, det är ju roligt att lära sig nya grejer och upptäcka nya saker och sånt där. Och det kan man ju hålla på med hela livet i den här, va. Det är ju bara att flytta fram, fördjupa sig i saker och så vidare. Men så är det ju också så här att även om jag hade det växt upp med det som barn och så är det ju en ny grej med fåren och jag tycker att men det har varit väldigt berikande alltså. Det har varit så roligt. Jag tycker det är skitkul med fåren alltså.
Mysigt.
Ja, verkligen.
Jag har faktiskt på gång, vi har ju inte fått några lamm i år, men vi ska försöka ta lamm nästa år så jag behöver en bagge. Och nu har jag en kompis har fått väldigt mycket lamm. Han har en gammal tacka som han ska ta bort i höst. Som har fått tre bagglamm. Som jag eventuellt kan lägga vantarna på.
Mm.
Alltså hela ekipaget. Det vore kul. För då får vi liksom lite lamm på gården. Det vore ju mysigt att ha.
Och så har du fixat bagge samtidigt.
Exakt.
Och lite lammkött.
Exakt. Det är en win-win-win. Jag kom på en grej medan du pratade, Patrik. Förlåt att jag avbryter ditt lammprat.
Nej, men jag var färdig.
Ja, men om jag ska så om tomaterna.
Ja.
Hur ska jag så dem då? Ska jag direkt så dem?
Nej. Nej, dra upp plant. Du vill alltid ha planter av allt som i princip är rimligt att ta planter av.
Men för jag tänker att, för nu är det ju liksom ändå okej temperatur i växthuset på dagarna.
Ja, men jag tycker nog ändå att du ska dra upp planter så att de är lite större om ja. Det kommer ogräs eller liksom några sådana saker. Och du har kontroll på det och du vill ha en planta på ett ställe och så vidare. Så, men är det så att du har bra temperaturer? Så kan du ju ha brätterna stående i växthuset för ännu bättre ljus om du vill.
Ja, för så har jag gjort nu med de som jag planterat om. De som ja. Jag hoppas ska ta sig. De står nu i krukor, 15 cm krukor i växthuset.
Ja, nej, det var vi pratat om också mycket det där med liksom ljuset. Att det är det där svåra, för de blir alltid gängliga tomaterna om man har för lite ljus. Va? Mm. Men kan du köra dem i växthuset och ha nödvärme om det skulle behövas, om det blir kallt någon natt, eller om du kan flytta in dem, bära in dem, men du får ju så mycket nu så det blir ju jobbigt, så du måste kunna ha nödvärme då, va?
Det är så kul för mig, det här är ju stora märkningsåret för mig, jag ska ju märka allt, jag har märkt allt så jävla noga, det är så mycket olika tomatsorter, massa chilisorter och så här, och sen nu när det är så här krisigt med plantorna, då det första som jag kastade ut genom dörren, kastade under bussen var ju min noggranna märkning. För nu är det bara rädda det som räddas kan. Så nu har jag ingen aning om någonting.
Nej, och du som skulle bli en bättre människa. Ja, jag har inte riktigt kommit. Det går väldigt långsamt åt rätt håll kan man väl säga för mig med det där.
Alltså, det jag kommer tänka på det här Mike Tyson-citatet. Alla har en plan tills de blir slagna i ansiktet. Det är lite så känner jag med odlingen i år.
Mm. Jo, men det är ju som vi brukar säga. Det är jättebra att ha en plan. Men man kan vara 100% säker på att det inte blir som man har planerat. Men då har man i alla fall något att utgå ifrån.
Exakt.
Ja. Så är det. Jag har kommit vänner här idag.
Mm.
Och så ska vi göra starten på deras plantskola och frukt- och bärodling.
Mm.
Och så ska vi ha roligt och äta gott och så vidare. Och på torsdag så kommer det hit min dotter och Liam kommer hit.
Alltså får Liam?
Får Liam kommer Jaha. Hit som har flyttat hit. Han var en trevlig kille.
Verkligen.
Och så just det där som du sa. Du sa ju det när han hade varit hos dig och hjälpt dig. Ja, de är så rejäla, de är som går naturbruk. Och det var ju han verkligen. Och vilken energi. Innan han hade kom hit, då hade han klivit upp på ganska kort tid, tror jag, 80 kubikmeter ved hemma.
Ja.
Ja, det var det.
Men vad ska han göra på torsdag? Potatis eller?
Nej, vi ska göra mer fruktträd. Jag försöker ju lära ut det till så många. Ja, det blir väl. Jag är uppe i jag är uppe i 40 stycken tror jag nästan nu som jag har lärt det här och som jag hoppas många av dem lär andra också nu då, va?
Ja, coolt.
Med både bärbuskar och fruktträd att göra själv och ja, på olika sätt och med sticklingar och förädling och även frö sådd utav frukt eller ja, träd och buskar då. Men då kommer det och det är även några andra grannar här som kommer och nerifrån Västerotten kommer ett par också. Så att vi blir nog 6-7 stycken i alla fall. Då, så ska vi. Och då har jag fixat...
Vad sa du, Västerotten?
Västerotten. Det var där när du åkte efter sjön. Vet du när du tyckte är det här Sveriges minne... Nej, Montana sa du.
Exakt.
Den här fina sjön och detta. Och, ja, det är nästan som ett fjordlandskap med berg runt. Då. Nej, men då har jag fixat fram, ja det är nog 20 olika sorter av just gamla värmländska äpplen som vi ska sprida i bygden också och få upp nya träd då så de hålls vid liv, de här gamla fina äpplena.
Ja, fint.
Ja, det blir kul.
Hjälper du, Patrik?
Ja, men jag tycker det är roligt med sånt där också. Och just när du är på landsbygden så har du ju den här förankringen i bygden och området och så, då blir det nog extra roligt med de där äpplena. Och det som är roligt där också, det är ju det att där ibland finns många lagringsäpplen.
Mm.
Ja, men du vet, man tog vara på grejer bättre förr och då ville man ju ha äpplen. Så det finns ju äpplesorter som håller fram i mars alltså. Mars, april. Fram till våren tror jag det står på någon till och med.
Oj, coolt.
Ja. Nej, så det ska vi göra.
Åh, vad roligt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Du, Patrik.
Ja.
En följetong i podden har ju varit det här med jodtabletter vid kärnvapenkrig.
Ja.
Och du reagerade för en tid sedan, ska jag säga starkt, på att...
Det var lite generellt just, för vi har ju tidigare haft någon som säger så här att folk inte behöver ha mat hemma mer än för några dagar och sådär.
Just det. Och det är då Strålsäkerhetsmyndigheten som du har gått i clinch med.
Ja, det vill, jag vill inte, du är så, du ska göra allt så märkvärdigt, Kalle, tycker jag.
Förlåt.
Det blir lite Aftonbladet över det hela faktiskt.
Det kan jag tycka, ja, verkligen. Verkligen, det blir lite Aftonbladet, jag håller med.
Ja.
Men vi har i alla fall fått ett mejl från Säkerhetsmyndigheten. Du har läst det, vill du sammanfatta?
Ja, vi kan väl säga så här att det är ju... som jag sa, jag får ju ett ganska stort kontaktnät, va? Och det är ju alltså så att det är en poddlyssnare,
ja,
som har gått småbrukarkursen här hos mig. Den här långa utbildningen vi har över hela sommarhalvåret. Ja. Och han jobbar på Strålsäkerhetsmyndigheten och hörde det här. Och då sa
liten
han,
värld.
Ja. Och då sa han så här, jag kan prata med dem där. Och så skickade han rapporten och jag faktiskt tänkt att, men jag inser ju nu, för jag kände att den där vill jag nog faktiskt prioritera och läsa.
Ja.
Så jag ändå förstår det där, för jag känner ju en viss besvikelse över myndigheterna då, ofta, ibland, eller ja, egentligen ganska mycket. Därför att det blir så lite verkstad, va? Så då vill jag försöka förstå hur de kommunicerar och sådär då i alla fall. Men jag hinner ju inte, jag inser ju det. Men i alla fall, då hade han skickat frågor till de här för rapport. Så, otroligt tacksamt alltså.
Verkligen.
Så jag tyckte det var jättebra. Men för att inte göra det jättelångrandigt då, så är det så här att... situationen är ju lite sisådär i landet och man kan väl säga så här, det är ju så att jodtabletter är ju ingen universal lösning och det har vi ju aldrig sagt heller, utan det har ju för att skydda sköldkörteln, den här lilla fjärilen långt ner på halsen där, va, som sitter. Mm. Som är viktig. Och syftet är ju liksom då att fylla den med jod från jodtabletten så att det inte kommer in radioaktivt jod i den, just i den lilla körteln.
Just det.
För det vet man att framförallt yngre människor och barn får cancer där i efter ett tag om de får det. Det är väl efter Hiroshima och Nagasaki och Tjernobyl och sådana då, va? I Sverige så har de ju det runt kärnkraftanläggningarna också. För där finns det ju risk vid ett läckage då att det finns mycket radioaktivt jod. Och det är ju lite så här, den där, alltså nu pratar jag också om vad myndigheten, vad de tryckte på här då i det här, va? Samtidigt som jag förmedlar det här. Och det är ju att dels så är det väldigt snabb halveringstid på det här radioaktiva jodet vad jag förstår. Och det innebär att det är mycket annat som är mycket, mycket värre än det här. Det här som vi också har sagt tidigare då, att är det så det kommer nedfall, för det är ju det vi tänker på i första hand, inte att vi ska få en atombomb i huvudet, utan att det blåser med vinden, va? Det här radioaktiva dammet. Och då är det inte jättehöga halter med det här tydligen då, va? På lite avstånd.
Just det.
Och det är för utspätt, utan det som är det farliga är ju den radioaktiva strålningen, att man måste in i skydd, va?
Ja.
Så är det. För min del så tycker jag att det inte utesluter att man skaffar jodtabletter i alla fall, va. Men man måste ju sätta sig in i det. Men det innebär ju inte att du kan äta en jodtablett och sitta still i lägenheten så länge, va. För att du har fixat en jodtablett. Utan det är ju en liten, liten del av en bredare åtgärd. Och för myndighetens del så är det så här att prioriteringsmässigt så skriver de ju i det här till myndigheter, kommuner och så vidare, att ja, det kanske inte är jodtabletter ni ska börja med ungefär, va? Alltså förenklat uttryck, utan se till att det finns skydd och sådana saker.
Mm.
Det är ett litet bekymmer i det stora hela liksom, inget som behöver prioriteras. Så skulle jag sammanfatta det där. Och det håller jag med om. Ja. Så är det.
Så skydd är prio ett.
Absolut.
Och liksom, det verkar då som att det är ganska olika hur man drabbas av en kärnvapenattack och en kärnkraftsolycka.
Ja, du får radioaktivt jod även vid kärnvapen.
Ja, just det, men det som verkar vara då att det är större del av det skadliga som är via inandningen om det är kärnkraftsolycka.
Ja, ja. Men jag hävdar ju fortfarande att man som privatperson själv kan skaffa de här jodtabletterna om man vill då, va? Därför att, ja, men ska du ha huvudvärkstabletter så kan du väl ha jodtabletter också. De har väldigt lång hållbarhet och de blir inte giftiga om det blir bäst före datum går ut och så vidare, va. Så du kan definitivt ha dem och de bidrar och de hjälper till att skydda. Men det är ju det här. Myndigheter kommunicerar ju med hela folket.
Mm.
Och ja, men du vet, den har liksom verkan i 24 timmar och du måste fylla på och så vidare. Man måste ju kunna det där, va. Du kan ju inte ta en nu i förebyggande syfte. Förstår du?
Ja,
och det,
ja,
det finns ju alla sorters människor, va.
Ja.
Så ja, men det är lite det där, när jag var barn eller ungdom och så där, så såg man det här anslagstavlan som svans på de enda två tv-kanalerna och statstelevisionen, va? Där myndigheterna gick ut och informerade. Alltså tänk vad bortskämda de blev på den tiden, myndigheterna. Nu är det ingen som hör någonting med information.
Alla kollade. Det var ju det bästa, man visste man
var liten. Ja, men precis. Men då tänkte jag ofta så här, varför pratar de till en som om man vore korkad? Typ, va? Så här tänkte jag. Och grejen är ju det att alla förstår inte allting så himla bra, va? Och de talar ju till alla. Så ja, så är det. Det är ju de här som kanske tar jodtabletter nu då. I förebyggande syfte. Eller börja äta nu, för de är jätterädda för kärnvapen. Ja, men alltså, ja. Man kan gott och väl ha jodtabletter hemma. Och
men prioritera gott skydd.
Ja, självklart. Jodtabletten skyddar den lilla körteln på halsen för långsiktiga cancerskador längre fram. Det är vad den gör. Ingenting annat. Men däremot så har det ju också varit så här att skyddsmasker säger de att, ja, men det är ju samma sak där. Du vill inte andas in de här alfa- och beta-partiklarna. Men skydd, du kan inte ta en jodtablott och sitta med skyddsmask, så stendör du ju om det blir stark strålning.
Ja.
Den räcker ju inte heller, skyddsmasken, va? Gammastrålningen skiter ju i din skyddsmask. Den går igenom allt, höll jag på att säga. Du får ju blyväggar och 30 cm betong och knappa meter med jord och sånt där för att skydda dig mot gammastrålningen, va? Mm. Men däremot så skyddar ju skyddsmasken dig från att andas in alfa och betapartiklar när du rör dig till skydd eller, ja, ut ur områden och så vidare. Men det är samma sak där, och det tar han upp också i rapporten där, just det här med att nej, men man måste ta sig till skydd i närheten liksom, därför att som om du inte har mätinstrument, förstår, vet vad du gör och så vidare, så kan du ju inte veta vart du ska ta vägen. Var är det farligt att vara? Det märks ju inte, det syns inte och så vidare, va?
Man har väl en Geigermätare?
Ja, men alla har ju inte det, Kalle.
Det har inte heller, har du det?
Har du ingen Geigermätare? Vi har ju kört podden i 2 år, Kalle!
Nu går vi vidare!
Och det var ju synd, du hade fyllt 40, annars hade du kunnat få en.
Ja, det hade varit fint.
Ja.
Vi har fått ett brev från Petter.
Kalle?
Ja?
Man ska ha 3.
Ja, just det. 3 Geigermätare. Alltså jag har ju självklart en i varje bil. Vi har fått ett brev från Petter. Han håller på att bygga hönshus.
Ja.
Och han undrar hur stort hönshus han behöver bygga om han ska ha den ultimata flocken. Alltså 21 hönor och 4 tuppar. 3 tuppar är det väl?
Nej, 4.
Ja. Ja.
Men jag har haft för mycket tuppar nu.
Ja.
Och jag håller på att slakta undan. Det blev ju kallt. Jag vill ju hänga dem ordentligt när de är och börja bli vuxna på hösten där, men det blev ju bara, trillar ju ner vinter i huvudet på oss här, va. Och så ursäktade jag mig med att jag kunde ha genetisk bredd när vi skulle ta en massa avelsägg här för att bygga upp vårt nätverk nu då. Men nu har jag slaktat undan dem alltså, men det
är,
man får inte ha för mycket tuppar, så är det. Och grundregeln där är minst 4 hönor per tupp, helst 5.
Ja.
Och det är ju för att är det för mycket tuppar så går de för hårt åt hönorna, du vet, nu på våren också när det verkligen blir äggläggning och så vidare, va? Så att de kan skada hönorna helt enkelt.
Ja, ja.
Så är det, så att 21 hönor kan du ha 4 tuppar på, just för att upprätthålla genetiska bredden, och du får en väldigt fin föryngring och vad ska jag säga, beteende på tupparna. För då har du ju en äldre tupp och en tupp som är 1 år yngre som är andra tupp. Och så får du ju 2 ungtuppar där du då också, som är de 2 finaste tupparna som du har behållit. Och sen kan du då, dels har du en i reserv, men framförallt så kan du också selektera vilken av dem vill du behålla som ska bli ny andra tupp sen då, va?
Just det.
I den hierarkiska ordningen som är viktig bland tuppar då. Men storleken huset, då, huset då, då är det så här, de är ju lite större de här hönorna, och nu har jag inte tittat på detta på något år, men det skulle förvåna mig om det är ändrat så, jag har inte hört något. Då är det 7 tuppar, nej, 7 hönor per kvadratmeter.
Alltså Petter skriver till och med 9 har han läst nu.
Ja, men det är när de är lite mindre.
Okej.
Okay. Mm. De här är ju större, det är ju en kombinationsras då som du får mer kött på när du slaktar också då, va. Och då är det 7. Det står, det är som jag sa, 1 år sedan eller 2 jag läste detta sist.
Det låter ju otroligt trångt.
Ja, och det vill man ju inte.
Nej.
Men det är bra att veta som referens.
Ja.
Så vill inte man att det ska vara. Och jag tror att ekodling strävar efter 1 per kvadratmeter och sånt där. Men det kan ju inte vara kommersiella. Det måste inkludera rasttagar, höll jag på att säga nästan. Men, eller också så är det inte det. Men det är ju väldigt stora hönshus å andra sidan då. Då skulle man ha 25 kvadratmeter.
Ja, det är ju stort.
Ja, det är det. Och men då har du någonstans, skulle jag säga, och röra det däremellan.
Ja.
Och vad betyder det? Det betyder från typ 4 till 25 kvadratmeter. Så har du ett på, säg, 10-15 kvadratmeter. Så är det ju ett rimligt stort hönshus då. Och jag skulle säga att har du bra rasthage. Och de här hönorna kan ju röra sig ute året runt. Även på vintern. Där de inte går ut, det är snarare när det är sån här sura regn. Som det är nu. Riktiga bösdagar liksom. Då vill de inte gå ut.
Nej.
De kan gå ut lite grann och äta och sådär och dricka och vända lite och så går de in och sätter sig på sina pinnar. Men då kan man kanske komma ner till under 10 kvadratmeter också och ha det ändå rimligt. För då är de ju i princip bara inne i huset när de sitter på pinnarna och möjligtvis i redarna då va. Men om du tänker en sak som vi pratar om som tror jag ganska tidigt i podden var just det där att vi trodde att den här småbrukandet kommer tillbaka mer som var för 30-40 år sedan. Alltså där, du vet, mina föräldrars kompisar, de slog på stort och byggde svineri.
Ja.
Alltså svinhus och de skulle ha det som extra inkomst och det rymde 12 suggor. Alltså det är ju hundratals och tusentals nu för tiden. Va?
Mm.
Men de byggde nytt och byggde ut ladan för 12 platser till suggor för att föda upp kultingar som de skulle sälja till slaktsvinsuppfödare då. Va? Och nu blir det ju vanligare med... Ja men du vet folk köper och det tror jag Liam satsar på också här nu. Bygger hönshus, mobila hönshus och kör bete på vallar och sånt där med flyttbara hönshus och flyttbara elnätstängsel runt då va.
Just det.
Men då har de ju 3-350, det är någon sån gräns där med hönor och... Då kan de ju inte ha, för då får man ju gå liksom det där 9 per kvadratmeter in i hönshuset. Men då går de ju, sitter de ju bara där på sina pinnar va. För annars blir det för stora och tunga mobila hönshus.
Men det är ju något, det här är ju något annat vi pratar om. 350, Petter vill ju ha 21 hönor.
Ja men jag bara visar alltså, och för det är ju orimligt liksom att ha för stora hönshus om du ska ha den. Och det är ju en väldigt fin uppfödning utav ägg i kommersiell skala då va.
Mm.
Så ja, så att det går att se på det på olika sätt. Nej, men jag tycker vi svarar på frågan där. 10-15 kvadratmeter till en sån flock är väldigt fint hönshus. Och har du bra stor rastgård och de kan vara ute i huvuddelarna av året. Om det inte är fågelinfluensavarning och sånt där som det är nu. Också tror jag på många håll. Jag tror Götaland, du har väl det va?
Mm.
Ja. Så då får de ju inte vara ute utan då är det, kan jag också säga så här. Det är ju väldigt bra att göra en utehage med tak över och finmaskigt nät.
Mm.
Men samtidigt har jag hört att det, kolla upp det när jag säger det. Du som funderar i de där på Jordbruksverket. För det var någon som viskade i mitt öra också att det hade blivit hårdare regler på det. Förut kunde man ha en utegård med tätt tak, alltså helt regntätt tak och finmaskigt nät så att inte småfåglar kunde flyga in då.
Okej. Okay.
Mm.
Ja, Petter, då har du lite liksom i ryggsäcken när du fortsätter ditt bygga.
Ja, och jag kommer också bygga hönshus förhoppningsvis i år då.
Jag med!
Och större. Och, så jag går precis i samma tankebanor och jag kommer att göra den rastgården också ändå oavsett vad reglerna säger så vill jag ha den att det faktiskt, de kan gå ut och få frisk luft. Om det sen är massvis med rovfåglar eller rävar eller någonting och jag behöver hålla dem inne så har jag i alla fall den här rastgården som är både rovdjurs och småfågeltät och allting då va.
Ja det är perfekt. Ja, ja men jag håller också på att gå i tankar att bygga. Jag började bygga ett ankhus i höstas.
Mm.
Vid min damm. Men nu har det visat sig att Essa har tröttnat på sin lekstuga. Så nu kan jag ta lekstugan till ankhus istället. Nu har jag liksom reglingen klar för ett lite större, som en friggebod typ. Och då tänker jag att det kan bli mitt nya hönshus.
Bra. Hur stort blir det då?
jag tror att det är 12 kvadrat. Eller
ja, men du hamnar ju precis i det där området då. Då är du i storleksordningen 2 hönor per kvadratmeter.
Mm.
Och du har ju fin utegård och sånt också.
Ja, precis. Men den kommer ju flyttas då. Jag kommer göra en ny utegård.
Ja.
Och det här är framförallt, vi tar ett kraft av, vi har fått så mycket råttor i vårt hönshus.
Ja.
Så nu har vi tänkt att vi ska göra liksom en kraftansamling för att undvika det. Att bygga ett nytt, mycket tätare hönshus.
Mm. Mm.
Bättre foderhantering och så vidare, så att vi får mindre problem.
Ja, men så det är ju så. Det är ju, och det är ju en av de här anledningarna till att man är noga i tättbebyggda områden och så vidare med det här.
Mm.
Faktiskt.
Mm.
Du, när du säger råttor nu så menar du råttor, alltså riktiga råttor, ja. Stora. Gud, ja. Ja, precis. Gud, ja. För en del säger ju råttor om möss också, va? För det är ju en annan sak.
Ja, det här är mer, alltså när katten tar en så får hon liksom hålla upp hakan lite för att inte svansen och nosen ska på råttan ska hänga i marken när hon går därifrån.
Ja, så är 30-40 centimeter lång.
Ja, men grymt. Då, vi återkommer väl till våra hönshusbyggen då, Patrik. Det kanske är fler som är intresserade av det.
Mm. Får vi se vad vi kommer fram till. Så kan vi rapportera om det också.
Nästa fråga kommer från Noel. Det är så kul att folk med barnnamn börjar bli vuxna. Alltså, Noel är ju ett barnnamn.
Ja, men precis. Jag som är lite äldre, just Noel kanske inte, men många barnnamn är ju också gubbnamn, ja, i min värld. För när jag var liten så var ju det bara gamla gubbar som hette Gustav och Oscar till exempel.
Just det, nu är det tillbaka. Ja.
Noel tror jag inte jag riktigt känner att det är ett gubbnamn också, men nej, jag förstår vad du menar.
Hur som helst, han har en damm på 200 kvadratmeter som är i behov av renovering. Nu går jag tanken att kanske passa på att göra fiskodling på hobbynivå. Hur resonerar ni kring det? Är det värt det? Tänkte spontant inte ge mig på aquaponics, utan hålla odlingarna av grönt skilt från fiskarna. Tack på förhand.
Mm.
Du har ju varit lite intresserad av fiskodling förut, Patrik. Har du gjort det någon gång, eller?
Nej, inte i liksom det här mathänseende så har jag inte gjort det.
Nej, vad säger du då?
Ja, men det är klart han ska göra det. Det beror, det han får fundera på, det är ju liksom om man ska ha ett, inom situationstecken, naturligt bestånd. Alltså bygga en biotop med fiskar som, ja, lever i dammen och så får det näring som är där i. Och då blir det ju inte så stor tillväxt. Du kan ju ha fiskar som hjälper till att hålla dammen öppen så den inte växer igen då med olika karpfiskar och sånt.
Mm.
Och sen kan man ju faktiskt göra någon form av odling också. Men då, alltså där du har foderautomater ute som skvätter ut mat enligt något schema i förhållande till produktionsmängd och sådana saker då som man kan titta på. Men då måste man ju tänka på det här att du tillför ju väldigt mycket näring till ditt odlingssystem.
Mm.
Och det är ju som andra husdjur då att visst, djuren växer och mycket av näringen binds i kropparna, fiskkropparna i det här fallet. Men en hel del kommer ju ut också, va? I avföring och sånt. Så att det blir ju väldigt där. Och det, ja, har man inte vattenflöden och sånt där igenom så måste man ju se över det så att det inte blir för höga kvävenivåer och sånt i vattnet då.
Och vad betyder det då? Se över vattenflöden?
Nej, men alltså du, att det kommer in nytt färskt vatten och går ut, va? Och då är det säkert så att då behövs det nog... jag vet ingenting om byråkratin runt det här, men då påverkar man ju omgivningen i och med att du släpper ut kväveämnen i utflöden och sånt då, va? Alltså du har ett inflöde, ett utflöde genom dammen. Alltså att du ligger efter en bäck eller en liten å eller någonting, och då behöver du nog verkligen ha tillstånd till det, va?
Just det.
För det är som jag sagt, om du tittar på naturliga vattenbiotoper så pratar man ju om bonitet även där. Det gör man ju när det gäller skog. Hur mycket växer skogen per hektar per år?
Mm.
Och det tror det är 2 kubikmeter som är impedimentsgränsen där. Alltså under 2, då är det sån här impediment. Alltså
i hällmark, eller?
Ja, typ att det inte har betydelse för värdet på något sätt. Det är ingen produktionsmark. Men sen ser jag ju här värmländska granskogen som är bland de finaste i världen. Där kan de i nordsluttningarna liksom växa 10 kubikmeter per hektar år, va? Och över det också ibland på vissa ställen.
Oj.
Ja, och ja, det är jättebra då. Så såg jag ju min hustrus ställe uppe i Norrbotten. Ja, det var inte impediment alltihopa, men liksom det var 2,4 kubikmeter per hektar och 3 och 4 ibland och så där i tallhedarna där, va.
Och så där funkar det med vatten också alltså.
Ja, men då är det alltså så här, hur mycket ökar biomassan då, eller fiskmassan i sjön per hektar per år då, va. Och du vet, det är ju bara några kilo, va. Och det är på levande vikt då.
Mm.
Så tar du såna här jättemagra fjällsjöar och sånt. Ja, men det är, ja, tar du luften här lite utifrån minnesbild länge sedan. Men det är enstaka kilo eller hekto till och med, kan tänka mig, på vissa ställen. Så det är nästan ingen tillväxt alls där, va. Det är så klara sjöar, fruset så lång tid på året. Det blir liksom inte mycket näringscirkulation där, va. Det är väldigt, väldigt magert. Men så kan du ta näringsrika sjöar längre ner då. Ja, men då kanske det går över 5 kilo per hektar år. Och kanske ännu högre då. Några kilo till i de kraftigaste då, va. Så då vet man det. Har man liksom en sjö 100 gånger 100 meter. Så får du liksom storleksordningen 4 till, ja, kläm i lite då, 10 kilo levande fisk. Och då har du fiskkött som är en tredjedel, en fjärdedel av levande, vilket ändå...
3 kilo fisk per år?
Typ. Ja, då är det bra. Då är det väldigt bra.
Men det här
bra.
Är utan matning.
Ja, men då är det liksom ett naturligt system, får vi kalla det då, va. Där det får cirkulera för sig själv och sånt då.
Just.
Men matar du, då är det ju liksom fiskodling såklart då, va.
Men alltså, i mitt fall då, till exempel, jag har ju också en damm.
Mm.
Det ser ut som kaffelatte fortfarande i den.
Ja.
För att det är så lerigt. Liksom. Där kan ju inte en fisk bo.
Alltså du har ju... Vad heter de här små fiskarna som man har... Som, ja, men de kan ju... De kan bottenfrysa dammarna till och med. Så överlever de nere i bottenmaterialet och... Har, ja, nu ska vi se, nu är det väldigt långt bak i minnet här. Men de har, ja, men de har ju något som nästan är som glykol i blodet alltså. Så de inte fryser sönder.
Jaha.
Alltså det finns fisk till allt, höll jag på att säga. Men, eller vattenlevan.
Det kan liksom vara värt att börja med sådana fiskar då. För att de ska liksom sätta igång någonting i dammen. Att de sätter igång ett...
Ja, de här tror jag... Alltså du har ju det här med vatten. Då finns det ju... Kan man få mycket myggor. Alltså det blir mygglarver och sånt där. På vissa ställen kanske.
Mm.
Och att det växer igen och sånt. Så vill man ha en damm. Alltså du kan ju vilja ha en damm. För att ha vattenreserver. Till bevattning. Branddammar.
Ja, så tänker jag.
Ja, också sova. Och för anker och sånt.
Mm.
Då tillför ju de näring också. När de gör sitt i vattnet där, va.
Nu är det ganska mycket vilda fåglar också. I dammen.
Ja.
Varje morgon, så det måste vara det vigg, tror jag, igår var gräsänder.
Mm. Ja, det är så, vad roligt.
Ja, jättekul.
Ja.
Ja, det är liksom det roligaste jag har just nu. Gå ut och kolla.
Mm. Nej, men det är ju som med växter. Vi har ju pratat om det, att växter, det är ju liksom inte bara mat. Utan det kan ju vara ackumulera näring. Det kan vara vindskydd. Det kan vara producera bladmassa till komposter, till gödselvatten. Det kan vara insektsväxter, en mängd olika användningsområden, och så kan man tänka kring alla biotoper då som man skapar, små som stora, i sin lilla värld då, va. Och då kan du ju använda fiskar på ett sånt sätt också, att liksom de håller tillbaka myggbeståndet, äter upp mygglarver och sånt. De kan äta växter så inte dammen växer igen och sånt där. Så att det är inte just det är kanske lite att det inte blir så mycket fiskkött. Så kan ju fiskarna göra ett jättejobb i dammen i alla fall, va.
Just det. Bönor av fontän.
Alltså det är
för att liksom få om att det cirkulerar liksom.
Ja, alltså det ja, du tänker nog tror jag framför inte syresättningar egentligen som vi pratar om då. Ja, precis. Och det är ju någonting som verkligen blir aktuellt om du odlar fisk.
Mm.
Därför då går du ju över de naturliga gränserna. Du har för mycket fisk på för liten yta för att öka produktiviteten genom att mata och sådana grejer, va. Och då får du ju syrebrist i en damm om du inte har syresättning då, va.
Mm.
Och det har jag inte tittat mycket på, men du kan nog dels pumpa ner luft, alltså så som man gör i akvarier.
Mm.
Men sen kan du nog också göra som du säger, att man liksom cirkulera vattnet med fontän så att det piskar ytan och sådana grejer. Va?
Jag tänkte att du har en fontän också.
Ja, det kan det ju vara. Men, ja, det hade jag faktiskt i min tvättstuga.
Okej.
Okay. Ja.
Alltså, var det frusit sönder eller?
Nej, det var dagen innan här nu. Det var ju lördags. Gäster, hade vi haft gäster här som kom på kursen igår också. Och så när de åkte så gick Ingmar in och så kommer hon ut. Ja, skulle nog säga med lite panik. Hon trodde fläkten stod på, men så hörde hon att det kom längre in i huset. Och då hade vi en fontän i tvättstugan.
Åh oh, nej.
Jo. Och det är ju så här. Jag har ju alltså gjort en... Jag har ju satt i en ny pump i... Ja, djupborrad brunn med en mycket kraftig pump i...
Ja.
Ja, men för bevattning och sånt där. Och så har jag ju reservkraft i den och så för att kunna hålla igång här, va. Och så har jag gjort en större hydrofor då för i alla fall ett par tre hushåll. Och sen har jag en slang som går in i hushållet. Det är ju lite vanlig så här halvtums, trekvartums slang då, va. De dimensionerna. Och, men sen har jag ett rakt rör till vattenutkastet typ i väggen. Så att jag liksom, och det är ju en och en halv tummare det, va. Eller en och en kvart tum är det nog. Alltså grövre, och det är ju svart PM-slang. Men där har jag fått sätta 90 graders böjar och sånt där. Och det är, alltså det är ju... Jag provkörde detta nu här, ja, samma dagen innan kanske det var ute. Alltså du vet, jag har ju en högtryckstvätt i trädgårdsslangen nu, jag vet. Kan ju spola rent med den. Ja, för det är ju en vanlig halvtörnslang då, men det är sån kombinationen av tryck och flöde. Det trycker på så jäkla bra, vet du. Ja. Ja, men det var så, jag stod och fyllde vattenkannorna här inför kursen och sånt där, så tappade jag den där slangen. Du, vi har ju sett sen när de två stycken står och håller i brandslangen typ så här, för den håller på att tryckas bakåt, va.
Mm.
Den här åkte ju ner i backen och spolade rätt upp i skrevet på. Och sen fick jag en fontän då, för då var det ju så, jag får gå över den där, kanske få andra kopplingar i den där, för att det är, nej, det ska gå om det blir riktigt gjort. För då hade den helt enkelt tryckt ur en av de här, va. Och det stod ju spruta med fullt flöde där. Som tur är så har jag byggt en balja med plastmatta när jag byggde huset där i tvättstugan då, med brunn.
Ja, smart.
Så att det rann ju ner i brunnen då, och så var det...
Så det är ingen vattenskada?
Nej. Och blir det vatten någonstans så har jag ju byggt det så att det liksom inte... Ja, men det är ju bara trä och pappersisolering. Det är ingen gullfiber som aldrig torkar och sådana där grejer i huset heller. Så att skulle det ha droppat någonstans så torkar det upp, va. Och det är salter och sånt i det här med, så att det inte möglar och sånt heller, det där pappret. Så det är lugnt.
Skönt.
Men ja, det var inget att stressa upp sig för heller, utan det var bara att stänga av.
Men grattis till trycket. Och tillbaka till Noel då.
Ja.
Jag tycker det känns lite som att vi skulle behöva att något jävla dammexpert hör av sig till podden och säger så här, vilka fiskar ska man skaffa och så vidare. Kan vi säga så?
Ja, men det beror lite på vad du vill ha. Alltså det, ja, precis.
Ja, men
det
i mitt kan fall vi... då, i min kaffelattedamm. Jag har ju inget bra, mitt inflöde är ju framförallt från hustaket.
Dagvatten, ja.
Från naturen.
Mm.
Och sen utflödet är ju bara, om det blir översvämning så rinner det ut till ett dike.
Mm. Mm.
Men
det,
så...
det är egentligen ingen damm utan ett sumphål du har alltså.
Hur ska jag rädda mitt sumphål? Vi håller på att göra en ny säsong av TV-programmet nu. Vi pratar faktiskt lite om vi ska göra en mer kring dammen. För det vore kul att få ordning på den. Ja. Därför är jag väldigt intresserad av det här. Jag tänker...
vi kan väl säga så här, du har en damm, men hur ska du göra så att det inte blir ett sumphål?
Exakt, exakt.
Så kan vi säga.
Ja, för det är som sagt, det är så kul med de här vilda fåglarna och för ankorna. Och det vore så himla fint att få dit lite mer liv.
Mm. Men då tänker vi precis på det där med fiskarter som kanske håller efter insekter som äter upp bra karpfiskar som klarar sig i en mindre damm också då, va?
Ja, själv kanske äter lera helst.
Ja, men alltså, hur har gräset växt upp runt dammen och sånt där, eller?
Nej, inte riktigt än.
Nej, men jag tror, du vet att när det regnar och sånt så rinner det ju ner lera i dammen.
Ja.
När du får upp gräsvål och så runt dammen där,
Så
tror jag nog att det där kommer. Och i och med att det är relativt stillastående vatten också så kommer det nog att sedimentera på botten då och bli ett näringsrikt lager där. Men du behöver...
Filip då, alltså han skogsgårds Filip som hjälper med dammen.
Ja.
Han säger att det är bara att vänta, att det kommer att sjunka undan, och det låter ju också som att när liksom gräset har växt upp runt så kanske det kommer att ge sig, men
ja, men så det är jag är nästan helt säker på det. Om det inte är något man har missat då. Men just nu då, när det regnar så rinner det ju på marken och för med sig små lid. Du har ju lera, va? Ja. Lerpartiklar, och de flyter ju nästan omkring i vattnet där,
ja,
va?
Ja.
Så, men de sjunker ju sakta då. Om det
då kanske det också
nya.
Handlar om att vi ska så lite grejer runt omkring. Vi kanske ska liksom hjälpa till med lite biomassa runt dammen också.
Ja, och även i då. Om du ska ha så att du etablerar växter där eftersom den är nygrävd och inte nära till något. Så får du se efter vad du ska ha för växter i också då. Så att karpfiskarna, att du skapar den där biotopen då.
Vad ska man ha då?
Jag vet inte, vad har du för djup på den?
Djupast är kanske 1,40.
Ja.
Men mest en meter?
Jag vet inte om det finns näckrosor som klarar så lågt vatten. Ja, men jag tror att det behöver vara djupare. Men det kan ta de här som ska svara på det där med fiskar och sånt där.
Ja, bra.
För biotopvårdande fiskar. Och då kan du ta även med växterna där också. För det är förmodligen samma folk som kan det där.
Hör av er till podden. hej@katastrofen.se eller DMs på Instagram.
Nej! Patrik, nej! Va? Nej! Hör av er på hej@katastrofen.se nu. Inget på DM.
Okej. Gud, jag trodde att jag brann.
Ja, det gjorde det ju nästan. Ja.
Okej, men du, vi säger så för idag, Patrik. Tack så hemskt mycket. Vad kul att prata med dig.
Mm.
Nu ska jag så tomater.
Gör det.
Tack för att du lyssnar. Gå in på prepbox.se om du vill förbättra din beredskap redan idag. Om du inte orkar hålla på och odla och skit som vi håller på med. Ta hand om er så hörs vi om en vecka. Puss och kram. Hej då!
Hej då!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer.
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.